Trova syn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till dagens klarsyn med syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Idag så ska vi få lyssna till en intervju med David Lindberg som där vid intervjutillfället bodde i Örebro men som stod inför en flytt upp till Umeå till sin dotter som han har boende där. Och David, han berättar om sitt liv och om brytpunkter i livet och också om sin fru som gick bort i sjukdomen ALS, en väldigt tuff sjukdom. Och den som intervjuar är Isabel Ulfsdotter.
Idag är en lite regnig sommardag och jag är på besök hos David Lindberg här i Örebro. Hej!
Hej, hej!
David, du har varit medlem i syskonbandet länge, visst är det så?
Ja, jag har varit jättelänge och jag satt och funderade på när jag kom med där och jag har liksom inte hittat något årtal, men det är väl ända till 70-talet. Mm. Förstås, senare delen av 70-talet som jag kom med. Där ute på gården som man hade.
På Sjöliden?
Sjöliden, ja just det.
Kommer du ihåg hur det kom så att du hamnade där?
Nej, det vet jag inte. Jag har suttit och funderat på egentligen hur jag kom dit. Men jag tror och kan förstå det. Vi fanns en som heter Kerstin Strindberg. Hon är ju känd inom syskonbandskretsarna här. Mm. Och det var ju så här, vi jobbade som konsulenter och inom våra respektive landsting som det hette då och hon var ju medlem och vi brukar ju ha kontakt och regelbundna träffar och sådär. Så jag misstänker att det var genom hon som jag blev värvad så att säga till syskonbandet.
Men nu bor du här i Örebro och nu är lägenheten fylld av flyttkartonger för nu är det dags för ett nytt kapitel.
Ja, nu ska jag väl börja ett nytt kapitel i livet. Nej, men det är så här jag kommer att dra iväg upp till Umeå nu i första hand. Jag har ju en dotter där uppe också och sådär, så jag ska bo åt henne nu ett tag. Mm. Genom att jag då blev ensam så är det ju så här, det varit lite trist. Och vi hade ju inte hunnit bygga upp något socialt nätverk heller och sådär. Och så kom ju den pandemin då mitt i alltihopa det där också, så man har känt sig lite isolerat och sådär. Mm.
Men om vi går tillbaka lite i tiden, hur kom det sig att du flyttade till Örebro?
Ja, det var just det här. Vi har en dotter här i Örebro. Hon låg ju på väldigt att vi skulle flytta hit alltså. När vi hade uppnått pensionsåldern och sådär. Så 2012 i oktober då bestämde vi att vi skulle flytta hit ner. Så flyttlasset gick hit ner då. Och då köpte vi en bostadsrätt som vi bodde i några år. Jättefin lägenhet där som låg ute på Ledgren. Det är ju, ligger ju där borta vid Haga-området. Och dit hann vi ju bo några år, men då blev ju Linnea sjuk. Började upp och få besvär att gå i trappor och så där för att vi bodde på övervåningen där. Och det resulterade ju att då fick vi lov att sälja den och så blev fick lov att hyra en ny lägenhet och sedan för att hon skulle kunna, för hon hamnade ju i rullstol då, så småningom att det där. Så det gick ett bo kvar där och det sörjer jag lite grann över också därför att det var ett väldigt trivsamt område.
Men då flyttade ni hit till den här lägenheten?
Nej, då flyttade vi ner på Ladegårdsängen. Det är ängens, de har vårdcentral och äldreboenden och de har lägenheter där. För den var ju anpassad så där för rullstol och allting. Och så vi fick lov att flytta dit då. Men den här lägenheten den flyttade jag ju in själv efter det. För hon hamnade ju då på, under vård och låg ju på ett boende alltså. Och jag flyttade hit i fjol. Det är drygt ett år sedan jag kom hit. För det var en trerummare och sen var det ju betydligt mycket dyrare hyra där nere också. Så att och när hon då var på boendet så såg jag ju ingen anledning att sitta kvar där liksom, utan fick jag tag i den här lägenheten och jag trivs väldigt bra här och sådär.
Det är väldigt centralt.
Jättecentralt, du kan nästan komma då mycket bättre till och sådär. Så
nej, precis.
Det är bara att gå över gårdsplan så är man uppe på Olof Palmes torg och krämarhuset där allting finns och sådär. Mm. Var ute och åka buss ibland också, fara bort till Marieberg och åka ut till graven där Linja ligger och sådär också. Mm. Så att det, och det är så otroligt centralt och bra till. Det tar ju bara några minuter att gå dit upp. Så det är ju så.
Hur länge är det sedan hon gick bort?
I den 4 december 2019 då blev hon så dålig så då hamnade hon på neurologen och sen så hamnade hon på boendet. Hon levde då ungefär ett halvår efter det. Så det är drygt 13 månader sedan hon gick bort.
Mm.
Ja, för hon fick ALS.
Ja, det verkar vara en väldigt tuff sjukdom.
Ja, det är en tuff sjukdom. Det må jag säga att det, den är otroligt tuff. Man vill nog inte önska någon person att få uppleva det där. För att kroppen den tar ju totalt slut liksom.
Mm.
I hennes fall, hon kunde inte röra ett finger till slut alltså. Och sen har du ju det här med andningsproblem och problem att svälja och allting sånt där. Var väl det som till slut tog över handen liksom sådär. Så att,
hur är det som anhörig att leva med någon som har den sjukdomen?
Det gick ju. Det var ju bara så här att så länge jag kunde sköta om henne, för vi hade ingen hemhjälp eller någonting sånt här heller. Utan det jag kan säga, det var ju att Örebro kommun här och jag, de ställde ju upp verkligen med hjälpmedel och sådana där saker. Och underlättade så att vi skulle kunna ha henne hemma och så där med. Både med säng och lyftanordningar och alltihopa det där. Och jag kände så länge man liksom orkade med eller kunde klara upp det där och sköta själv så ville jag göra det också. Så att, men till slut så gick det ju inte bara, utan det var bara... Och inse fakta liksom. Så, att,
så du fick bli lite personlig assistent?
Ja, man kan väl kalla det för det. Jag vet, vid ett läkarbesök så tyckte läkaren att jag skulle inte... Jag var inget vårdbeträde utan jag skulle vara man.
Mm.
Ja, tyckte jag. Det var lätt för henne att säga det liksom. Så där. Så. Nej, men det gick väldigt bra. Det, på något vis så fick man en osynlig kraft som hjälpte en man. För det var bara så. Det som var svårigheten det var ju natt i tid. Eftersom hon fick såna enorma krypningar i benen och sånt där. Så att jag fick vara upp och försöka vända på henne och dra upp på benen och sådär. Så att så de sista månaderna var jag väl uppe 15-20 gånger per natt och ändra på den biten.
Det måste ju ha påverkat din livskvalitet väldigt mycket.
Jag vet inte, jag kan inte säga att jag gjort det heller. Utan det gick, då jag tänker efter så gick det otroligt bra. Men det är klart det kommer till en gräns när jag känner att nu går inte det längre heller. En morgon hon vaknade var hon så dålig så det var bara att kalla på ambulansen. Och sen var det ju liksom, då var det ju färdigt liksom sådär. Så jag är jätteglad att jag liksom, att man kunde, att vi fick vara tillsammans på det viset liksom.
Mm.
Även om det var tufft så tycker jag den tiden den var värdefull.
Mm.
Mm. Men det var ju mycket som fick stå tillbaka liksom, så där med både det ena och andra och vara med i olika sammanhang och så där också. Utan man var ju mer eller mindre bunden hemma, men det tycker jag inte alls var något. Jag ser inte det som något bekymmer.
Är det något du har kunnat ta upp nu senare, att du börjar liksom engagera dig mer igen i saker och ting?
Ja, det blir ju så, men då kom ju den här pandemin, allting har ju stått stilla. Mm. Man har inte kunnat gå i kyrkan. Du har ju varit engagerad i DSRF också och sådär.
Mm.
Så att det har ju varit dåligt med sociala kontakter
ja,
på det viset. Och det är ju inte bara jag som har drabbats, utan det har ju varit hela tiden liksom sådär.
Är du med i någon kyrka här i stan?
Ja, jag är med i El. Vi gick in i Elim här då vi kom hit. Så att han var med några ord där och sådär.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Men jag tycker det är spännande här med kapitel i livet. Nu står du inför någonting nytt och flytt och sådär. Vill du berätta om, har du haft några tidigare sådana där när du tänker tillbaka på ditt liv, sådana här... liksom brytningspunkter som du vill berätta om?
Ja, det som har varit brytningspunkter var ju att vi hamnade ju i Afrika så småningom.
Åh, det får du gärna berätta.
Det är ju tack vare Birgitta. Hon heter ju Karlsson nu efternamn. Birgitta Johannesson före detta. För hon var ju i Afrika och jobbade med just synskadade i Tanzania där. Och vi kände ju varandra lite grann och visste ju om varandra och sådär. Så hon hamnade väl på Zanzibar och det var dags för henne att åka hem och då. Hörde hon bara av så om inte vi kunde fara dit. Så Det var ju också ett spännande äventyr att förbereda den biten och alltihopa det här. Ja, vi var där i drygt 2,5 år. Och vi hade ju tänkt fara tillbaka dit. Zanzibar är ju väldigt, det är ju helt muslimskt alltså. Mm. Och den här skolan som Birgitta hade kommit igång med, det var själva Zanzibar stad som drev dem själv alltså. Så vi var bara mera där, de kallas för experter hela tiden liksom. Och var ju med där då och jobbade på det sättet. Men de drev ju själva verksamheten, och när vi då åkte hem och då var det hemma ett tag, så då skulle de liksom inte fortsätta ha verksamheten där, utan det blir en restaurang så småningom, tror jag.
Okej, så de la ner skolan sen?
Ja, de la ju ner det, för det handlar ju om ekonomi också och sådär. Så men vi hade ju en inbjudan och funderade ju, men vi kom oss aldrig iväg någon mer dit. Så att, sen har vi ju gjort några besök där efter det också och sådär. Så men det är väl en del i livet som var väldigt spännande.
Vad jobbade ni med mer konkret?
Ja, jag hade ju en del undervisning i punktskrift och de här mera praktiska bitarna här. Och Linja, hon hade ju hand, för vi drev ju mycket det här med hantverksbiten där. Och bland annat så gjorde vi mattor av kokosnötsfiber där. Och sen hade vi speciella rep som också var gjort av kokosnötsfiber som man då gjorde stolar på av. Man köpte själva stolen där oklädd, om jag säger så, va. Sen så fick eleverna där då göra i ordning den, och så sålde vi den då. Så fick de ju en liten slant då när de hade gjort det där och så där. Och det höll Linnea på med mest. Och även det där med att sticka och virka och sådana där saker. För de var ju intresserade av det också och så där. Och sen hade vi ju då lärare som var infödda direkt. Bland annat en där som kille som vi har haft en hel del kontakt med efteråt och så där. Som var lärare där också. Så att vi hjälptes åt på det sättet. Men vi kallas för experter, inte för att jag kände mig som någon expert, men i alla fall så.
Hur är villkoren om man har en synnedsättning och bor på Zanzibar?
Ja, det var ju väldigt tufft i början, för vad jag förstår så fick ju Birgitta i första hand fara ut och ragga upp synskadade alltså. Mm. Därför att det var väl likadant där som kanske du var inne i Tanzania och i övrigt också, att man gömde ju undan dem alltså.
Vilket år var det här? Vilket år var det du åkte dit?
Vi åkte ut 89 och kom hem 91 där då. Så att vi åkte i början på 89. Just det. Så vi hann vara där i drygt 2,5. Ja. Åkte hem på sommaren där då. Så var det ju det, och vi hade tänkt stanna längre, men då hade min dotter som gick upp på svenska skolan, Sega. Och på det var ju så när de gick kurserna där, så köpte man tydligen kursen av Hermod. Då har man köpt in en hel kurs för det läsåret, och så har halva kursen blivit oanvänt, om man säger så.
Det var så de
förklarade det. Ja. Och då beslöt vi att åka hem innan terminen startade upp, så att de skulle hinna hem till Sverige och börja skolan där igen. Mm. Men annars har vi gärna stannat kvar ett halvår till. Det rörde sig ju bara om det ungefär.
Ja. Vad tyckte dottern om att få bo på Zanzibar en period?
Jo, det var ju lite tufft i början. För hon började i en inhemsk skola, en engelsk skola. Mm. Hon hade ju obligatorisk skolplikt, och skolan i Insega, det var ju, den hade ju samma krav som skolan i Sverige alltså. Mm. Hon gick en termin där, och sen så flyttade hon över till Sega då. Mm. Och hon stortrivdes nog så. Det var tufft i början. Men när hon hade varit där ett tag, hon stortrivdes jättebra. Alltså där. Mm. Och det var ju så bra ordnat, för hon fick ju flyga MAF ifrån Sega och hem till Zanzibar.
Vad fick hon flyga?
MAF.
Vad är det för något?
Ja, det är ju ett missionsflyg alltså. Det kallas ju för, jag vet inte hur man uttalar det, MAF. Men det är ju ett missionsflyg då, som bekostas av svensk bistånd på något vis. Ja. Okay. Och de flög ju mellan Zanzibar och Nsega. Och de som hade liksom väldigt långt, om man säger så. Mm. För att det var ju svårt att ta sig hem på allmänna kommunikationer. Det har ju gått flera dagar liksom, nästan för dem. Och när vi då åkte upp, vi åkte ju upp då till skolavslutningar och sådana där högtider. Och, så att ibland fick vi åka på maffa också, men då fick vi betala en kostnad till det där.
Ja.
Men för det mesta så åkte vi bil från Dar es-Salaam tillsammans med de som bodde där.
Mm.
Så att det, och det var ju, jag vet inte om det var ungefär 90 mil eller någonting sånt där. Så vi åkte bil. Mm. Och det gick bra det också.
Har ni vänner kvar där omkring och så?
Ja, nu har det för glesas ut, om man säger så. Så att det är ju lite. Sista gången då åkte vi ju med syskonbandet.
Mm.
De ordnade ju en resa där, så att då följde vi med och då besökte vi. Vi landade i Arusha och var där då på Ngarantoni. För där hade man då punktskriftstryckeriet bland annat. För vad hette han? Yusuf Olawanga. Hette den killen för han var ju underhållen av syskonbandet också. Lite.
Mm-hmm.
Och han var i Sverige. Han och frun var i Sverige vid något tillfälle på något möte. Så det var väl i samband med något årsmöte som han var med.
Och han jobbade med det här boktryckeriet?
Han jobbade med tryckeriet där. För det var ju en speciell tryckkonst där och under. När man, för de tryckte då litteratur, och det var ju främst kristen litteratur som man tryckte där uppe, så man skickade ut, vi fick det sans var på skolan också och sådär, så och det var ju liksom att smuggla lite grann med det där, för att det, med tanke på situationen när det gäller muslimskt och sådär, så att det, men det fanns, vi hade någon lärare där som var stark här, han tog jag gärna hem och läste det där, så att tog jag med sig hem.
Jag tänker, ska man smuggla böcker så är väl inte just punktböcker det lättaste att dölja?
Nej, det var ju, och de skickar ju bara ut dem sådär, men det är klart, det har ju inte setts med blida ögon om det har upptäckts att det kommer kristen litteratur och hamnar på skolan där sådär, utan det, och det, jag vet inte riktigt vad det var för någonting, men det var väl ofta någon bibeldel förmodar jag liksom sådär. Så. Nu tryckte ju de, jag menar, det var ju ett rätt stort tryckeri, och sen hade man ju i Dar es-Salaam också något tryckeri som jag förstår SRF Riks var inblandat i också.
Okay.
Ja, vi var dit och köpte punktskriftspapper ibland. Ja.
Men var Linnea också synskadad?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Hon såg. Mm. Hon körde bil hon. Och jag talade om vad vi ska åka, och hon körde.
Mm. Jag tänker, vad mötte du för reaktioner liksom i kyrkan och sådär med att ni skulle åka till Afrika och att ni skulle åka ut som missionärer? Vart du liksom ifrågasatt i det?
Nej, det gjorde man ju egentligen inte. Hemma i Dorotea, det var ju en liten kyrka.
Mm.
Och det är klart, alltså det var ju, de tyckte ju inte det var roligt att vi får för Linnea. Hon var ju både sångledare och ja, vi hade ju en roll där, om man säger så.
Mm.
Och att vi skulle fara att vara borta en period, det var väl inte. Men det var ingen som säger jag försökte på något vis hindra oss eller så där, utan de ställde ju upp som underhållande för våran del och så där, så att vi hade ju varit hemma där ett antal år eller egentligen hela livet, så länge när man kom med sig så var man ju med just i den kyrkan hela tiden så där, så att så inte, vi hade inga besvär, inga motstånd eller någonting på det viset. Nej. Liksom. Nej.
Kommer du från Dorotea från början?
Ja, jag är född där. Vi bodde hemma i mitt hem, eller där jag var född i 2011. Vi flyttade dit 78 till 2011, så det blir ju 33 år eller något sånt där.
Ja, så då bodde ni i ditt barndomshem?
Vi bodde där då. Sen var vi ju, ja, då var vi ju... Då vi var ute och for så där, så då hade vi ju det som en bas också och så där, så att vi var ju ute väldigt mycket innan vi åkte ut till Afrika, för vi var ju tvungna att skaffa det här, vi skulle skaffa vitvaror och grejer, alltså ha lite med oss lite grejer. Fick vi lov att fara runt och tigga ihop på något pengar till så att vi kunde köpa in det där, för det var ju lite större belopp det var frågan om. Ja. Och, sådär, så att, och visserligen då, vi hade ju Pingstmissionens julandshjälp bakom oss också, men det täckte ju liksom inte upp en del bitar och sådär. Så, så vi åkte runt och for i olika församlingar där och tiggde ihop pengar också till det där.
Var det att ni skulle köpa vitvaror till...
Ja, det var ju, till, det var ju där vi skulle bo.
Ja. Ja. Till, och, till er så att
ja,
säga.
Och lite annat sådär, jag kommer inte ihåg riktigt, men vi var ute på rätt många möten då och körde ibland på... Och då gick vi i här, får se, det ligger i, utanför Kramfors någonstans, ja. Utbildningscenter som vi var där och läste engelska. Man utbildar ju brandmän och...
Ja, just det. Ja. Men det är det här Folke Bernadotte-institutet.
Ja, jag vet det. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men vi var ju där då en lång tid och läste engelska. Och under den tiden så då körde vi och hade möten dessutom. Och så ibland var det mycket nattkörningar. Så där. Ja. Men det, var, det gick det också. Så där.
Så. Så det var där ni fick lära er engelska?
Ja, vi, i varje fall så la vi väl en hel del grunder där. Och liksom så där så. Jag gick på Kaggeholm på missions- och u-landslinjen där också. Fick bara där. Och ha det bra ett tag. Mm. Ja.
Var det i samband med att ni skulle åka ut?
Ja, det var strax innan vi skulle åka ut. Alltså, så att, eller, ja, som en förberedelse inför det. Och så där. Och det var ju värdefullt för att där handlade ju om, det handlade ju där om mission och hur man sådana där lite praktiska saker och sådär. Fick man ju väldigt mycket kunskap inom i Bibeln också och sådär, för det var ju ja, lite där man kände att man behövde. Så att det...
Vad skulle du säga var det viktigaste du tog med dig från den utbildningen till när du...
Ja, det var väl mycket det här med missionshistoria och sådär, och sen var det ju bara det att för min del tycker jag ju det var det här med att få lite mer kunskap i Bibeln och sådär. För vi hade så duktiga lärare liksom inom det området. Sen var det ju det här med missionshistoria och lite sådär. Så
men jag måste fråga, vilket år är du född?
Jag är född 42.
42?
Ja, just det. Så att det, jag har några år på nacken.
Ja.
I nästa vecka hör du fortsättningen i intervjun med David Lindberg.
Det där var en intervju med David Lindberg som berättade lite grann om sitt liv. Och om du vill skriva till oss så kan du göra det på adress radio@syskonbandet.se, eller så kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Den som intervjuade David, det var Isabelle Ulfsdotter. Och vår tekniker idag, han heter Kalle Olofsson, precis som vanligt. Jag som heter Sofie Sundin hoppas att du har det jättebra och hoppas att du vill lyssna på oss också i fortsättningen.